Kafferast i kunskapsfabriken.
Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Gabriella Holden.
Tack så mycket.
Vem är du då?
Jag är en människa som jobbar på en verksamhet som heter Spindeln i Västerås. Det är en öppenvård, en kommunal verksamhet som är också ett samarbete med, vi är en satellitmottagning till beroendemottagningen här på vuxenpsykiatri Västmanland, region Västmanland. En gammal verksamhet som är sprungen under våran bas här i det här samtalet över samsjuklighetsutredningen. Och min verksamhet som jag jobbar på har väl sin bas ifrån förra gången det var stora förändringar, när det var psykiatri
reformen
här,
90-talet.
Ja, precis. Så då blev det, vad jag förstår, så var det flera olika verksamheter som var såna här projekt för att fånga upp dem som föll mellan stolarna. För det var ju många som inte mådde bra. Mm. Som vart, ja, ni vet det här, man flyttade ut från mentalsjukhusen och varit ensamma i lägenheterna och allt det här. Och man såg ju till exempel att folk som hade psykos och missbruk, de satt helt längst ner på kedjan och var väldigt ensamma och mådde väldigt dåligt. Och då startade ett projekt som hette Spindeln. Och det var att regionen, alltså medicinen, det kliniska och psykiatrisjukdomen, psykiatriska sjukdomen och missbruket skulle behandlas samtidigt för att ta hand om de här människorna. Och så har det sett ut i 30 år. Jag tror vi är väl 27 år nu. Så aha. 97 så blev vi en fast verksamhet.
Så det här som Anders Prins kommer dragandes med nu i samsjuklighetsutredningen,
det är gammalt för oss. Varenda gång så fort jag hör det, vet jag sitter och viftar hela tiden. Jag vet att under åren, jag har jobbat här i 10 år och vi har varit på lite olika såna här schizofrenikonferens var vi alldeles nyss på, men det har ju varit flera olika såna under åren man varit på. Så säger man alltid att man skulle ha en verksamhet där man jobbar tillsammans, där man kunde hjälpa individuellt. Och vi sitter och viftar. Det har vi gjort i nästan 30 år.
Ja. Men det är ju jättebra. Vad är det ni har vunnit på att göra så då?
Ja, det är egentligen, ska du ju fråga klienterna måste man ju säga. Mm. Så här, det som är, jag tror så här, att det som är bäst med Spindeln, det är att vi inte har någon avslut på behandlingen.
Aha.
Utan jag tror det är det. Alltså visst, det är jättebra att vi jobbar ju med både medicinen och med nykterheten, drogfriheten samtidigt.
Har ni också, är ni anställda på olika huvudmän?
Ja, faktiskt det är vi. Vi är tre stycken som är anställda av kommun. Och sen är det tre stycken plus en läkare som är då regionanställda.
Just det.
Ja, precis.
Men ni har patienterna på samma ställe så att ni kan jobba med dem,
precis,
samtidigt.
Precis, och meningen är också att de flesta träffar läkaren här. De som har våran läkare, de har sin läkarträff här på Spindeln i verksamheten. De ska inte behöva gå upp till psykiatrin. Vi försöker samla så mycket vi kan här. Så det är ju en vinst, att det blir lugnare för klienterna.
Mm.
De ska kunna få komma hit. Vi säger till SOS, myndigheterna, vi säger till förvaltare, vi säger till anhöriga. Vi kan ha mötet hos oss.
Mm.
Så vi ser ju klienter och våra regioner ser patienter naturligtvis. Men de ska kunna ha sina möten här, där vi kan vara med och vara ett extra öra. Annars får vi med på mötena. Primärvården, det går ju liksom inte, det får vi föra med till vårdcentralen i sådana fall. Men annars så försöker vi träffa. Och det är ju en vinst i sig. Vi är med och hör. Vi kan också fråga om tillåtelse om, får vi vara med och samtala? Och hjälpa dig i samtalet här och berätta om kanske tidiga tecken eller någonting sånt där. Och sen så är det att vi träffar klienterna under många, många år. Det är det jag menar med att vi har ingen behandlingsavslut. Liksom, så. Man blir inte klar efter 20 gånger eller någonting sånt där. Utan vi kan ha folk som är inskrivna här på olika varianter egentligen, men 15 år har vi absolut haft klienter som har gått här.
Spännande. Mm.
Och det i sig är nog den största vinsten om jag lyssnar på klienterna.
Mm.
För då, nu blir de vana med oss också, att det blir liksom att vi hjälper till och sköter saker och ting. Men det är den här tryggheten att inte, som alla människor säger, att ha någon att samtala med. Att ha någon som man inte behöver berätta all bakgrund för en gång till. Utan vi vet ju allting redan.
Ja, och sen någon att återvända till om det långt senare kärvar ihop sig.
Absolut.
Att det är en kontakt som finns
kvar. Man kan alltid komma tillbaka.
Ja, just
det. Hos oss är det också så att här kan du gå även om du är påtänd. Om du har ett återfall. Mm. Eller du kanske inte ens kommer ur missbruket. Men du kan gå här ändå. Vi fortsätter hela tiden. Det enda som är beskillnaden då, det är att vi har en annan ingång.
Ja, just det.
Ja, det är det vi har. Liksom så.
Men ni finns här?
Vi finns här, det är samma samtal, det är samma kaffe, samma frukt, samma personer som man snackar med. Och medicinen förstås, mm. om man har den här.
Ja, just.
Så då blir det ingen större skillnad. Så, utan då fortsätter vi att jobba istället.
Mm. För just det där, behålla kontakten, det är ju sånt som vi har identifierat när vi har studerat det här med självvald inläggning och sånt där.
Mm.
Vad den skapar i form av upplevelsen av ett jämlikt och långsiktigt samarbete för patienten, inte bara att det är insatser.
Precis.
Vi såg ju till och med att den känslan, när man lyckas behålla den trots att man, patienten hamnar i tvångsvård, så är ju det en vinst eller en förutsättning för att, ska man säga, reparera förtroendet efter tvångsvård. Att man liksom har den där känslan av att vi skriver inte ut och skjutsar iväg dig, utan det här är en pågående relation och nu råkade det bli tvång, men sen försöker vi fortsätta det.
Absolut, så är det.
Men ni har dagpatienter eller besök?
Besök,
ni,
ja, precis.
Ni har ingen heldygnsvård här?
Nej, absolut inte. Det är kontorstid.
Ja, just det.
Är det.
Då, när era klienter och patienter är i heldygnsvård, då är de var då?
Då är de på avdelning, på regionen, på psykiatrin.
Ja, just det.
I sådana fall. Men man är ju inte det nu för tiden riktigt, utan man är ju inskriven under en akut fas.
Ja, just det.
Och sen blir ju de flesta utskrivna efter
någon. Och då är det.
Förr i världen så var det ju liksom flera månader.
Ja.
Och det är ytterst få vi har. En del blir ju så sjuka förstås.
Mm.
Men annars är det ofta så att de flesta är inne någon vecka kanske.
Men det här då att ni samarbetar och då kan vara en spindel i nätet då, förstås, för de här.
Mm.
Gör det också, tycker du att psykiatrin här i Västmanland har blivit bättre på att angripa beroendet och den psykiatriska sjukdomen samtidigt?
Nej, det kan jag inte påstå.
Mm.
Nej, jag märker ingen skillnad så.
Mm.
Alltså, då jag har ju varit i det här nu då, i 10 år. Och jag hör ju, det är ju det, vi tillhör regionen men vi har inte speciellt mycket nära samarbete, det kan jag inte påstå så. Utan våra regionanställda, vi jobbar ju team här, så vi jobbar ju precis likadant här nere i våra lokaler.
Mm.
Så de är ju, de har en chef där uppe som de pratar med, som de har stöd av förstås. Så där. Men jag pratar ju med henne också. Men annars så har vi inte... Ja, jag vet inte hur jag ska säga. Jag vet inte riktigt hur de jobbar.
Nej.
Så, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Men jag hör att de försöker förändra sig. Jag hör att det finns en önskan om att man skulle vara som spindeln. Men det är inte så himla lätt att jobba som oss heller. Så där. Och man är van med... För det är en helt annan... vad jag förstår så är det en helt annan sak att jobba på regionen med allting, med hierarkier, med journalföringen, med allting är annorlunda. Vi är mycket, mycket friare här nere på kommun. Vi gör ju hembesök på ett helt... Vi kan ju åka iväg, vi kan fixa och dona.
Mm.
De har ju sina fasta system, förstås.
Mm.
De måste boka in tider, det behöver inte vi göra här.
Men det där är ju väldigt intressant att tänka att om vi nu... Om samsjuklighetsutredningen leder till huvudmannaskapsförändringar och olika ansvar, så stoppar vi in en del av er verksamhet i ett system som kanske inte alls är lika flexibelt.
I know. Det är väl det vi är rädda för.
Ja, just det. Och det är kanske det psykiatrin är rädda för också.
Ja.
För att de får ett ansvar för någonting som kräver en annan typ av arbetssätt.
Absolut. Så kan det mycket väl vara. Det kommer ju inte vara gjort i en handvändning, det här inte.
Det där får vi ju gräva lite i.
Ja, men det är lite intressant.
Man
undrar verkligen hur det ska gå till. Men ja, klart allting går ju. Men det är väl det, man måste ju söka efter nya lösningar. Jag tror inte, vi kan inte bara ta vår verksamhet och lägga in den i regionen eller tvärtom. Liksom, så där. Det går ju inte, utan vi måste hitta nya vägar.
Mm.
Men flexibiliteten, det är ju det är ju det som funkar.
Ja, just det. Och särskilt då när man har... patienter med en komplexitet, så behövs det extra flexibilitet.
Yes.
Ja, just det.
De som vi får till oss, som vi knyter till oss, som det fungerar för, som vi får bra kontakt, då brukar det faktiskt fungera väldigt bra.
Mm.
För vi söker ju efter livskvalitet. När jag säger att det går ganska bra, då kan ju det handla om att vi får en kontakt med personen. Den kanske kommer hit och dricker kaffe en gång i veckan. En stund.
Mm.
Så vi ser att personen lever. Det kan vara jättebra. Det kan man vara nöjd med ibland. Ibland är vi nöjda över att de är drogfria. och i någorlunda balans. Eller att man har fått ett boende där man kan få bo kvar. Mm. Det finns massor med olika nivåer på vad som är bra och vad som är...
Utifrån vars och ens situation,
ja,
och förutsättningar.
Precis. Och en del räknar vi inte med att de ska bli drogfria. Mm. Det kanske inte är det som är det hela, utan det är livskvalitet vi söker. Och det är ju väldigt olika.
Mm.
Så.
En helt, inte helt, utan angränsande fråga då. Det här att det är kriminellt att använda droger.
Mm.
Nu har vi ju ingen angiverilagstiftning än.
Nej, precis. Vi har ju inte det.
Nej, men i princip är det ju så att ni accepterar en brottsling som kommer hit och är på den. Hur hanterar man det som verksamhet?
Ja, alltså det här med att det är olagligt, inte går vi och tänker på det. Det kan vi inte påstå. Nej, det gör vi verkligen inte.
Mm.
Och hantera en människa som är påtänd, det är ju en vanlig människa.
Mm.
Så, man frågar, hej, hur är läget?
Mm.
Och jäklar vad du är speedad idag. Vad har du tagit för någonting?
Mm.
Kan du lämna urinprov så vi får se vad det är för någonting? Är det alldeles för stökigt? Då säger man, nej men du får gå.
Mm.
Du får gå. Kom tillbaka när du är lite mer stabil. Vi kan inte ta in den när du är så. Alltså jag har nästan aldrig varit med om, jag har inte varit med om något problem.
Nej.
Jag har haft klienter som jag har tagit in som har haft både IF, alltså intellektuell funktionsnedsättning, som vi också ser fler och fler har. Som har varit hemlös, kriminell, alltså gå ut och snor det han kan hitta liksom, för att kunna sälja. Och kommer in här och är superparanoid och påtänd. Och man säger, är du snäll och lägger ifrån dig allting som är vast? Absolut, säger personen och plockar ur väskan med pinnar och knivar och järnrör och allt möjligt. Schysst, lägg det där liksom, så att vi vet. Så du vet att vi kan ju bli... Vi måste vara försiktiga med oss. Ja, alltså folk har inte problem.
Men då är det ju också, då har ni ju skapat den där tilliten till vilka ni, alltså i relationen på något sätt.
Ja, absolut. Det är det viktigaste vi har.
Ja. I sådana här case som är komplexa.
Ja.
Och där det krävs flexibilitet, så är tillit.
Tilliten är det enda vi har att jobba med. Vi har ju bara oss själva som verktyg. Vi har ju inget trolleri överhuvudtaget.
Mm. Och det där är, om man tar samsjuklighetsutredningen igen här då, alltså det är ju också mycket som jag har tolkat i den, handlar ju om att se på det här icke-dömande.
Mm.
För att det är sånt som gör att det blir svårare att ge vård när man har ett system som på många punkter dömer personer och liksom nedvärderar dig som person. Vad är det du ser för utmaningar med att jobba med samsjuklighetsproblematik som ändå alltid kommer vara samma utmaningar även om man löser de oflexibla organisationerna? Så att säga. Men var i ligger utmaningen, tänker du?
Det är det här svåra med att få ihop de olika verksamheterna. Inte bara få ihop anhöriga och oss och klienten, utan det handlar ju om ett boende ofta. Det handlar om en läkare och så en sjuksköterska. Och sen finns det kanske en sjukterapeut och kanske en diabetessjuksköterska. Det är ofta hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes på våra klienter.
Mm.
Och då är det primärvården. Alltså att få ihop allt det här. Och sen på det så lägger du liksom en människa som svajar, som är väldigt ensam, som ändå är vuxen och kan säga nej.
Mm.
Det är väl egentligen det svåraste. Att vi är så många som vill väl, men vi sitter inte ihop någon av oss. Och det är liksom, vi kan inte ta kontakt med allihopa hur som haver. Och sen är det en vuxen person. För jag jobbar med vuxna människor. Och de flesta har ju inte tvång på sig, utan det är frivilligt att de är här och tar emot vår hjälp.
Mm.
Men då kan de ju också säga nej.
För att jag har ett beroende som ber mig säga nej.
Ja.
Eller en vanföreställning som ber mig att säga nej.
Precis så. För det är ju en symptom av sjukdom.
Mm.
Att du kanske inte har sjukdomsinsikt. Och du känner dig kanske paranoid eller någonting sånt där. Men samtidigt är det också så att jag upplever att det är många som längtar efter en normalitet förstås. Och att få vara vuxna. Att få vara en vuxen människa som kan få bestämma själv.
Mm.
Och den makten man oftast har, det ligger i att kunna få säga nej.
Ja, just det. Oavsett om det är klokt eller inte.
Precis.
Mm. Just det.
Jag vill säga, jag har ångest. Jag orkar inte öppna dörren idag. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket ni tjatar, för jag är vuxen och jag får säga nej. Det har jag i alla fall kommit fram till. Så. Mm. Jag kan också sluta med medicinen om jag vill.
Mm.
Så är det. Och det här är ju levande människor, som sagt, då är det bara det att då fortsätter man ju diskutera kring det här. Det är ju liksom en motivationsfråga som går upp och ner, det är precis som hos oss, men vad fan som helst.
Just det, försöka hitta fler saker att säga ja till.
Ja, men och samtidigt aldrig tro att man hittar lösningen. Jag menar, jag vet inte hur ofta man har tänkt att, men gud vad bra det går med den här klienten nu. Ja, nu kan vi liksom dra ner lite på tid kanske. Kanske inte behöver komma hit. Vi kanske ska dra ner på UP:n och hit och dit. Och sen så, nej men nej, då gick det inte alls till något bra. Men det är ju det här att man ofta, vi går ju upp och ner i livet hela tiden. Och man har olika måenden. Så man får ju aldrig tro att man har hittat den rätta lösningen. Det kanske är rätt under en tid.
Mm.
Just nu. Där har vi också den här flexibiliteten. Och också att det finns över tid. För det är det. Vi kan ju ha klienter som går här 4 gånger i veckan.
Mm.
5 gånger i veckan om det ska vara så ibland.
Mm.
Det beror på vad de har för behov. Och sen så kanske det trappas ner till ett telefonsamtal en gång i månaden. Och sen så trappas det upp. Och då blir det att vi får lägga på mera tid. Mm. Kanske hjälpa att stötta mera.
Just det, för både beroenden och psykossjukdomar då till exempel kommer ju och går.
Ja, det gör det. Precis.
Det kanske, ett beroende kanske man kan lägga bakom sig. Men en psykossjukdom kan du inte välja att lägga bakom.
Nej, precis. Du blir inte frisk. Så. Du kan må bättre. Och sen är det också det att med de här medicinerna, jag tror jag aldrig har varit med om att jag har bara varit med om det att alla klienter någon gång vill sluta med sin medicin.
Mm.
Det är inga roliga mediciner. Nej. På något vis, verkligen inte. Och det här vet vi.
Mm.
Och även om det går jättebra för klienten, de kanske har balans i allting, men sen känner man att men det är för mycket biverkningar. Jag kan väl pröva att plocka bort en eller annan grej. Antingen gör man det själv eller i samråd förhoppningsvis med läkare. Men det brukar ju ofta
Gå dåligt
och det är då missbruket kan komma tillbaka.
Mm.
För min erfarenhet är, inte alltid, men ofta så kommer de till oss och vi får lite fatt på dem. Många gånger så är de väldigt sjuka när de kommer hit. Och det är mycket som behöver ordnas. Men sen kanske man får till lite medicinering och då brukar missbruket lugna ner sig ganska snabbt.
Ja, just det.
Så ofta är missbruket är sekundärt. Mm. Eller det var så förut i alla fall. Nu ser det lite annorlunda ut. Vi har lite en annan drogsituation nu för tiden. Det är mycket mer liberalt med droger.
I samhället generellt?
I samhället generellt, ja.
Hur ser ni det här med den här liberaliseringen då?
Vi ser det på till exempel att när man pratar med våra klienter så kan det vara ganska vanligt att man, ja men vadå, jag röker bara på. Vad gör det?
Mm.
Jag tar ju inte amfetamin, jag sitter inte och skjuter heroin. Och det är ju sällan någon skjuter heroin här, utan det är ju THC:n och amfetaminet som är absolut det värsta hos oss. Och sen, så då är det att man är cannabisliberal. Och där kan ju även familjen vara det. För så ser det ju ut i samhället i stort nu. Och då är det lite svårt att få, på tal om anhöriga då, att kanske ha stöd hemma. De kanske är väldigt nöjda över att det bara är THC som de är positiva på. Men det tycker inte vi är så mycket bara.
Inte i kombination med en psykos?
Nej, sannoliken inte.
Mm.
Och sen också kokain, just nu är ju väldigt, väldigt vanligt.
Mm.
Så då blir det den här balansen, liksom när man pratar med en klient som kanske har kommit i balans och jag skulle jättegärna vilja kunna, det är ju inte alkohol som är mitt primära missbruk liksom, nej, så kan det se ut. Jag skulle vilja kunna ta ett glas vin med min familj när jag är där och käkar och sådär, ja, men då är det ju det där att då har du ju ner dina trösklar och nästa steg, vad brukar det vara?
Och dessutom är
då är det lina liksom.
Ja, just det. Och då är du kanske i en miljö också där linorna finns.
Precis, inte kanske hemma när man äter pasta på söndag, men annars om man går ut på krogen.
Kafferast i kunskapsfabriken.
När jag började här, då var det mycket mera, de missbrukarna vi hade här, klienter, de hade ofta ett alkoholmissbruk, möjligtvis ett blandmissbruk. Men oftast var det lite så här att man hade en primär drog, eller ofta var alkohol. Man ville väldigt gärna inte vara missbrukare. Man ville bli som någon annan. Man kanske hade hunnit haft ett jobb en gång i världen och sådana saker. Och man hade just inga anhöriga.
Nej.
Folk var väldigt mycket ensamma. Nu när vi får de yngre som kommer, där har vi liksom dels en kategori av människor, ofta killar som har suttit ensamma framför datorn och börjat droga hemma på pojkrummet liksom, med en helt fungerande familj, stöttande familj utanför som inte vet om det här. Mm. Och sen har vi också såna personer som kanske inte har, de har börjat droga ganska tidigt men föräldrarna har inte märkt det. De har skött skolan och allt möjligt. Man klarar gymnasiet och sådana saker. Och sen har det slagit till med psykisk sjukdom. Och de har ju fullt stöttande nätverk omkring sig. Det gör att vi på ett sätt, det låter ju jättekonstigt för det är ju skitbra det på det sättet. Men det gör också det svårare för oss. För vi har ingenting att stötta upp dem med så här rent naturligt. De har inte så stora behov. De får inga större konsekvenser av sina missbruk. De blir inte av med sina lägenheter. Det är folk som hjälper dem att sköta räkningar så de hamnar inte hos kronofogden på det sättet. Det går längre tid. De hinner nästan bli ännu sjukare och ännu mer svårt missbrukande.
För att de har så mycket skyddsnät.
De har så mycket skyddsnät, ja. Och vi får jättesvårt att tränga in där för att, jag menar, vad ska vi erbjuda? Annat än samtal oss själva och möjligtvis mediciner och sånt där. Det är ett jättekonstigt problem. Jag har funderat mycket på det. Vi pratar ofta om det här. Vad vi ska liksom, hur vi ska göra. För vi, på något sätt, om man, till syvende och sist, så måste vi göra oss lite oumbärliga. De måste ju vilja komma tillbaka till oss. Ja, vi måste ju erbjuda dem någonting som de tycker är schysst. Liksom,
och som nätverket inte kan erbjuda.
Precis. Mm. Och då, det blir svårt. Så det är askonstigt. Man märker ju att vi är byggda på någonting annat liksom, från början. Så vi
måste, er grundidé handlade om de där som inte hade nätverk.
Precis. De här som satt ensamma i lägenheter. Mm. Folk med schizofreni satt och rökte ihjäl sig med neddragna persienner i princip.
Just det. Och sen, såna, den gruppen finns ju kvar.
Absolut,
förstå.
Det gör de.
Så att ni behövs ju. Det är inte så att ni inte behövs.
Nej, jag vet.
Då kommer vi in på nästa tema, nämligen det här kring anhöriga. För att ni var en av verksamheterna som vi har haft en del samarbete kring, eller tillsammans med i vårt projekt Mötesplats anhöriga samsjuklighet. Mm. Och det finns ju oerhört mycket frustration och sorg och upplevelse av otillräcklighet.
Ja.
Så. Att man ser att kära familjemedlemmar som jag hade tänkt en viss framtid kring plötsligt tappar det och sorg. Hamnar någon helt annan. Ja, jättemycket sorg.
Jättemycket sorg.
Och stigma. Mm. Men sen så ser vi ju också att anhöriga oftast någonstans förstår men har väldigt svårt att också lämna plats.
Mm.
Och säga, okej, jag kan inte rädda det här om inte den här min närstående vill själv. Och då måste jag kanske backa ibland, men det är jättesvårt förstås. För att, det förstår man ju. Särskilt om det är ens barn det handlar om till exempel. Men då hamnar ju ni lite i skottgluggen där då.
Ja.
Och hur poppis blir ni när ni säger att du borde ta ett steg tillbaka?
Inte poppis alls kan jag säga.
Går det ens att säga?
Jag vet att jag en gång har sagt, det tog jättelång tid, men jag hade fått en någorlunda bra kontakt med den anhöriga.
Mm.
Jag har inget svårt att förstå de anhöriga.
Nej.
Verkligen inte. Vi sitter ju ofta här bara för att trösta oss själva ibland och säga, åh gud, om den där kunde backa lite.
Mm.
Fast jag skulle fan göra samma sak själv om det var mitt barn.
Ja,
så, förstår, alltså,
jag förstår precis.
Ja, det är jättesvårt där. Nej, jag kan inte säga riktigt. Jag får inte riktigt säga. Ja.
Men vi har ju det här, det är vuxna du jobbar med. De har rätt att säga nej.
Ja.
Och de har också rätt att säga, du får inte berätta för mina anhöriga
vad
jag säger till dig och sådär. Och det sätter ju dig i skottgluggen ibland då, förstås. Har ni tankar om vad som skulle kunna göra det här mötet med anhöriga enklare? Utan att nalla på den personliga integriteten för den som är patient eller klient.
Nej, men så här brukar vi göra. Alltså, rent konkret så blir det så här att om en klient säger du får inte prata med min mamma längre.
Mm.
Okej. Då kanske jag, är det läge så säger jag till den klienten att om hon ringer så får hon prata på, men jag säger ingenting om dig, eller pappan eller syrran eller vad det kan vara för någonting, men hon får prata på och då säger jag det till föräldern eller den anhöriga också som ringer, jag kan tyvärr inte säga någonting om klienten nu, för det har blivit ett nej härifrån. Mm. Men prata på du. Så jag lyssnar, och finns det saker jag kan stötta dig i som inte har specifikt med klienten, eller att jag avslöjar någonting om hur den personen mår, mm. eller om jag kommer med råd och tips i största allmänhet, så gör jag det. Så brukar vi göra. Mm. Så då kan vi liksom fortsätta och ha, så ja, att de kan få prata på i vårat öra.
Ja, just det. För då förklarar du situationen men avvisar inte.
Nej.
Lyckas ni hitta någon samtalsnivå kring det här, där de själva reflekterar kring det här med att ta ett steg tillbaka?
Nej, den är svår.
Mm.
Och jag vet inte om det är... det är liksom inte... Alltså när den, man kan säga så här. När vi har en klient där vi har anhöriga som är i kris. Där vi kanske känner att de skulle behöva backa, säger vi. Då är allting så besvärligt. Så vi får bara vara i det hela och försöka motivera åt något håll.
Ja, just det.
Förstår du? Mm. Så sen när det blir lite bättre, då backar de kanske. Det blir ungefär som man bråkar. Att man kanske ska säga det som jag behövde säga, det får jag vänta med tills det här har lagt sig lite grann.
Mm.
Och att då, vi får möta upp det man hör då och säga nästa gång kan vi tänka... Man behöver inte ens ta upp att det var på det här sättet den här gången. Utan man kan lägga upp en plan inför utifall det händer igen. Hur ska vi prata då?
Ja, just det.
Alltså, så måste man... Folk är i sån kris, man kan inte...
Precis. Men och det är ju inte ert ansvar nödvändigtvis. Men vi ser ju också det här behovet av anhöriga att träffa andra anhöriga.
Du, vi frågar. För vi har ju en till verksamhet, eller vi har flera öppenvård, mina kollegor. Och där finns det anhöriggrupper.
Okay.
Så vi erbjuder alltid det.
Mm.
Och vi erbjuder också kuratorstöd på regionen, på beroendemottagningen till föräldrar. För att de ska kunna få egen kontakt.
Mm.
Och bara prata med någon som inte känner deras barn.
Ja, just det.
Eller deras anhöriga. För det är det som blir så infekterat hos oss.
Just det.
Så att de behöver någon annan. Men de är i kris. De har inte tid med det. De tackar nej. Jag har aldrig varit med om en anhörig som har tackat ja. De har tackat ja till något kuratorsamtal. Mm. Sen lägger de ner efter två gånger.
Det där är ju intressant, för att samtidigt när vi träffar anhöriga som har kommit en bit så ser de att det där ofta har varit en vändpunkt.
Ja, det tror jag säkert.
Ja, men jag förstår också att man säger, men varför ska jag hålla på med det där?
Jag har inte tid.
Jag har ju ett uppdrag här.
Ja, precis. Och jag har flera barn.
Ja,
och jag har ett jobb att sköta. Och jag har inte varit på semester på 10 år.
Och det där tänker jag också är kanske det som vårt projekt fick som slutprodukt att skicka vidare. Att vi ser den här rävsaxen, eller vad man ska säga, eller moment 22 nästan. Och hur kan man liksom jobba ändå för att skapa förutsättningar för anhöriga att få hjälp att se något annat?
Det är jättebesvärligt. Mm. Vi har ett besvärligt samhälle för dem. Det är svårt att förstå.
Mm.
Jag menar, det är boendestöd, det är liksom öppenvård, det är boenden, det är samordnare, det är myndigheter, region. Alltså det är en uppsjö som jobbar liksom vid sidan av, så det blir så svårt att få ihop det. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att
det blir bättre? Vad är det du tänker att ni skulle kunna bli bättre på?
Vi skulle kunna bli bättre på att samarbeta med alla andra aktörer, med boendena, med avdelningarna. Att vara på mera. Vi försöker vara på och påminna. Hör av er till oss innan ni skriver ut den här personen eller till boendena. Berätta för oss hur det går. För vi träffar ju oftast bara klienterna några timmar under veckan. Liksom. Så det är ju på boendena eller hemma hos anhöriga.
Som det händer.
Som det händer. Liksom. Det är på kvällen eller på morgonen som man har de värsta ångestattackerna. Mm. Eller på helgen eller någonting sånt där. Det kan vi bli bättre på. Sen är det någonting som jag funderar på, som vi pratar också om inom öppenvården. Det är ju våra tider. Öppettider.
Mm.
Att det är ju kontorstid. Det är ju sällan man mår dåligt under kontorstid. Och även för de anhöriga, tänker jag. För förhoppningsvis så har de jobb. Eller i alla fall någonting att sköta. Och kanske barn också sköta om på dagen. Kanske lättare och skulle behöva kunna komma på kvällen eller på eftermiddagen. I alla fall senare på eftermiddagen. Och det är någonting som vi pratar om lite grann. Sådär.
Hur ni kan ha en mer 24-7 tillgänglighet utan att helt göra om verksamheten på något sätt.
Mm.
Men det du beskriver är ju att ni skulle vilja vara mer spindeln i nätet.
Ja, precis.
Och liksom nå ut mer och hålla ihop saker. Är det bara en resursfråga eller är det också en mandatfråga?
Nej, men alltså, det, jag ska säga så här. Det har lite grann med... det kan till exempel ha en sån här sak som påverkar. Vi har en ny, ganska stor ny grupp myndighetsutövande personer. Mm. Lite yngre som har kommit in.
Nya socionomer.
Precis. Mm. Och de kanske inte känner till våran verksamhet. Och de, jag vet inte riktigt vad de lär sig på sina utbildningar heller. Nej. Så de har ett eget sätt att utöva sin myndighetsutövning på. Där vi kanske då tappar. Och då vi blir så här,
ni är vana vid
ja, men vi var, ah, precis. Då, de gamla handläggarna vi jobbar ihop med, de hörde av sig direkt och sa, men kan inte ni ringa dit så fixar ni det. Ja, visst, det fixar jag, säger jag. Mm. För då hade man det. Sen kommer en massa nya som inte hunnit lärt känna. Bara en sån sak kan göra det. Och då måste vi liksom vara lite på tårna och bara, inte sitta här och tjura ihop över, jaha,
nu de har inte ringt.
De har inte ringt. Då får vi väl göra det då.
Ja, just det.
Vi som vet att det skulle kunna funka lite bättre så.
Ja, precis.
Det kan vara sådana saker. Känner omvärlden ser annorlunda ut. Jag menar, vi pratar om det här med anhöriga. Allt, liksom, det rullar ju på.
Mm.
Så vi måste vara flexibla i allt.
Mm.
Till och med i det, liksom, hur vi ska... Liksom vara
hålla
bättre.
I ration.
Hålla, ja. Ja, men precis.
Men en annan sak som jag funderar på som ofta är svårt för personal.
Mm.
Om det går bra,
mm.
då får man ju inte träffa klienten någon mer.
Och då är vi så tur så att här får de ju gå kvar.
Ja, just det. Men kommer de tillbaka?
Eller? Ja, då, absolut.
De kommer och säger, hej, det känns okej fortfarande.
Ja, men precis. Ja, så kan det absolut vara.
Ah.
Det har vi vissa som hör av sig ibland. Ah,
för att peppa er lite.
Ja, precis. Om man blir så glad. Men sen är det så att vi, även när saker och ting är i balans så kan man gå kvar här.
Ah, just
vi har kvar folk på stöd.
Mm. Ah, just det.
Jag vet ju att vi är ganska lyckligt lottade här på stöd. Mm. Att vi har en väldigt speciell verksamhet. Mm. Det hör jag ju när jag jämför. Det har jag hört ända sedan jag började.
Mm.
Alltså vi, bara det här med att vi kan ha kvar klienter. Mm. är ju helt fantastiskt, fastän det går bra för dem.
Ja,
men det är ju också, det är ju både för- och nackdelar. Det är ju såna här saker att det är också svårt för de här personerna att hitta någonting annat i livet att göra. För de behöver ju också någonstans att gå och känna att de har en tid att passa.
Ni blir lite en träfflokal också.
Det blir vi, precis. Och vi är inte en dagverksamhet.
Nej.
Men ändå så har vi lite i uppdrag. Jag tror det finns något avtal där det står att vi ska också kunna vara ett ställe där de ska känna att de kan gå också. Mm.
Är ni en dyr verksamhet?
Nej, det tror jag inte alls att vi är. Det finns, jag vet inte om det finns någon som har räknat på det nu för tiden. Så mycket, men vi rent lönemässigt och sådana saker tror jag inte vi är speciellt dyra heller om man säger så. Men här, vi har ju liksom så få inlagda dagar på tvångsvård som möjligt och så många drogfria dagar som möjligt. Det är liksom vårt lilla motto kan man säga. Och då handlar det om att vi försöker, från kommunens håll försöker vi ju hjälpa till med så att det inte ska bli ett LVM. Mm. Det kostar ju hur mycket som helst. Mm. Eller naturligtvis anstalt av något slag. Eller heller inte LPT.
Ja, just det.
Att det blir tvångsvård på psykiatrin. För det skulle bli jättedyrt. På det sättet så tror jag vi tjänar man ju rätt mycket på
oss. Ja, om man skulle räkna på det så skulle man kunna räkna in kronorna där.
Mm.
Men om man då räknar tillit, som är lite svårare på många sätt, så kanske ni är effektiva också då?
Ja, jag hoppas det.
Mm.
Det är ju som jag sa förut, det är det vi har att använda.
Mm. Jag funderar på, som lite avrundning, om vi tänker oss att jag ska sätta mig och prata med psykiatrin någonstans kring det här med samsjuklighetsvård och så.
Mm.
Kanske blir till och med i Västmanland.
Mm.
Vad tänker du att jag borde fråga dem om?
Om de vet vad spindeln är för någonting. Det har funnits i 30 år nästan som sagt. Och det är många inom psykiatrin vet inte att vi finns.
Ja, så det är fråga ett. Men något mer då?
Något mer då? Det är väl det här. Det som blir... som sagt, jag har inte jobbat på regionen. Så jag kan inte säga. Men det jag tänker ofta där... Hur det är, hur de släpper iväg sina patienter, så vet de ju ingenting om vad som händer sen. Jobbar man på en avdelning, då är de precis där när de är sjuka, sen går de hem.
Mm.
Man sen ger dem en pås, sen är det någon annans. Mm. Och då är det vi som ska sköta allting. Liksom, sånt där. Vi finns ju kvar ofta fastän de är på psykiatrin till exempel. Blir man intagen någonting så försöker vi vara med hela tiden.
Mm.
Och likadant med mottagningarna också. Det är ju liksom att man träffar en... Vi har ju folk som kommer hit och gått på en psykosmottagning i många år.
Mm.
30, 20, 10 år eller någonting sånt där. Och gå dit och träffa sin sjuksköterska, få sin injektion. Kanske träffa läkaren då en gång om år eller två eller vad det blir. Men ha ett pågående missbruk.
Som aldrig adresseras där.
Som inte adresseras liksom. Det är också en sån där, det här missbruken, det är liksom, det är så många som... hur många är det som egentligen behöver spindeln?
Ja, just det. Eller en psykiatri som adresserar det där också.
Ja, precis. Och vi kan ju inte, de ska ju också ta hand om det här. Jag menar, det är ju så. Mm. Det uppdraget har ju de också. Men jag har ingen specifik fråga till dem. Jag bara undrar hur det känns att jobba med det.
Ja, och de där skillnaderna som du ger uttryck för där, det kan ju vara intressant att prata med psykiatrin. Ja. För om ni nu står inför en omställning här också, precis, hur ska ni liksom integrera det här?
Precis.
Ja, men det tar vi med oss.
Ja, gör det.
Är det något jag har glömt att fråga dig om, som du tänkte att det här vill jag verkligen berätta om?
Nej, så brukar jag alltid fråga verkligen. Vi ska avsluta.
Nu vet du hur lätt det är att få den frågan.
Nej, jag har inga. Jag kommer inte på någon.
Ja, men då. Stort tack för att jag fick komma hit i spindeln och träffa dig, Gabriel. Tack.
Tack.
Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook.
Kafferast i kunskapsfabriken.